Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej och tack för att du lyssnar. Jag vill bara förvarna innan podden drar igång för att vi har ett litet brusande ljud i bakgrunden. Jag hoppas ni kan ha överseende med det här. Vi har försökt att rädda det i efterhand men inte lyckats. Men med det sagt så hoppas jag väl få slippa några arga mejl. Så får vi helt enkelt göra det bättre nästa gång. Men nu kör vi!
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF som sagt. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han har klokt nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmål.
Det är en spännande lösning.
Spännande mål. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden. Peter Wilson kvitterar i den 85:e matchminuten. Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Det första efter lång semester och föräldraledighet. Och i vanlig ordning så är det jag, Lucas Salin, som håller låda. Men inte minst så har vi ju dagens gäst här. Tradition är att man får presentera sig med fullständigt namn. Och det är egentligen för att vi ska sätta eventuella svåra uttal. Jag tror att vi födde det här någon gång. Jag tror att det var när Romain Gall var här.
Okay.
För vi visste inte riktigt hur du skulle uttala det. Så han fick göra det själv. Sen har det levt vidare. Okay. Nu har inte du svåraste namnet att uttala. Men du får ju presentera det i alla fall.
Ja, Ludvig Svanberg heter jag. Fotbollsspelare.
Ja, du är hemskt välkommen. Finns det några mellannamn där?
Nej.
Nej. Släktnamn?
Nej.
Nej. Det är sånt här som man får reda ut.
Ja, ja.
Ålder?
20.
Vilket smeknamn har Pontus Engblom gett dig?
Svan. Han kallar mig Svan. Det är det första som faktiskt kallar mig Svan. För mestadels är det Ludde.
Ja.
Alla brukar kalla mig Ludde, men Engblom kallar mig Svan.
Ja, han är snabb på att ge smeknamn, har jag förstått. Vad äter du till frukost?
Havregrynsgröt för mestadels, men det kan variera med kvarg, bär och lite allt möjligt. Men för mestadels havregrynsgröt.
Yes. Hur ser din familj ut?
Mamma, pappa. Två systrar och så mormor och morfar skulle jag säga. Tyvärr har min farmor och farfar gått bort, så det är väl det jag skulle säga.
Moderklubb på dig?
Hammarby.
Vad har du tränat mest på?
Det skulle väl vara teknik skulle jag säga. Man står och leker med bollen och spelar mycket spontan fotboll, så tekniken skulle jag väl säga.
Vem är din största idol?
Fotbollsmässigt tänker du Van Dijk skulle jag säga. Tycker han är elegant och har mycket att lära där tycker jag.
Vad gör du av en ledig dag?
Inte så mycket. Jag gillar mest att ta det lugnt och bara chilla faktiskt.
Ja. Du har en sån idag ju.
Ja, precis.
Och hämtar dig lite efter det. 2,5 timmes pass igår.
Jo, exakt. Så det var skönt med ledelse då.
Har du några laster?
Hur tänker du?
Snusar, röker, godis, Oskar Linerade, lösgodis.
Aha, okej. Nej, inga laster så. Det kan väl bli att jag kan dricka lite för många såna här energidrycker.
Ja.
Men inte överdriva mängder.
Nej,
så.
Det är koffeinförgiftning.
Ja, precis. Ja.
Vad lyssnar du på?
Poddar, musik, ganska mycket olika, blandad musik, så bred, lyssnar på mycket olika saker.
Vem i laget har du kommit närmast?
Paja och Jonis Kino. Men Paja fanns inte bredvid mig i omklädningsrummet, så det blir naturligt att man pratar mest med honom.
Har du någon dold talang?
Nej, det skulle jag inte säga. Det skulle jag inte säga faktiskt.
Nej, det är Ingenting. Inte ens ett korttrick. Du kan jonglera eller någonting.
Nej, jag skulle... Jag tror jag har inget att bjuda på. Nej,
tråkigt att höra. Ja. Om karriären skulle ta slut imorgon, vad skulle du jobba med då?
Oj, oj, oj. Bra fråga faktiskt, men... jag vet, jag har alltid varit intresserad av att klippa hår och så.
Mm.
Typ så frisör skulle jag vilja säga. Försök i alla fall.
Ja.
Om du var... Får börja säga det.
Ja, men är det inte någon sån här superfrisör som landslaget alltid har på mästerskap?
Exakt. Jo, landslaget. Ja, exakt. Mm. Så det hade väl varit kul att klippa fotbollsspelare och så. Komma nära fotboll som möjligt.
Ja.
Så, ja.
Är det viktigt för dig att ordna matchfaden?
Ja, det skulle jag säga.
Ja.
Jag vet inte om det är väl bara i huvudet så, men ja, det skulle jag säga.
Ja.
Jag och Paja brukar gå hit på stan innan matcherna.
Hur, det är? Innan varje match?
Inte innan varje match, men varannan vecka minst.
Alltså. Ja.
Så jag och Paja brukar gå.
Ja, det är bra.
Ja.
Bra, vi är igenom faktarutan där. Jag ska förvarna lite för då när vi är igenom faktarutan att min mobil kan ju ringa här när som helst. Jag blir förälder när som helst.
Okay.
Eller får min tredje när som helst.
Grattis, det är grattis.
Det gäller att vara beredd. Vi kanske får klippa här så blir det en liksom 7 minuter. Historiskt kort. Då får vi nöja oss med det. Men jag tänkte vi ska kasta oss lite på din karriär och uppväxt och gå igenom det kronologiskt. Så.
Mm.
Om vi börjar där, hur är du uppväxt?
Jag har haft en jättebra uppväxt skulle jag säga. Mina föräldrar har gjort allt för att jag ska ha en jättebra uppväxt. Så jag är jättetacksam för det. Och två fantastiska systrar. Så jag har inget dåligt att säga om min uppväxt faktiskt. Jag är jättetacksam för det.
Var i Stockholm är ni uppväxta?
Började när jag föddes bodde jag i stan. Mitt i stan. Sen jag var så pass liten att man skulle inte kunna säga att jag växte upp där. Men sen flyttade jag till Hammarby Sjöstad. Då var inte det så stort som det har blivit idag. Det var helt nybyggt då. Så det var mycket, hängde med polare runt där, spelade mycket fotboll. Ja. Sen så flyttade jag till Tyresö. Ungefär 15-20 minuter utanför stan kan man säga. Och det är väl där jag ska säga att jag har växt upp så. Träffat mina bästa vänner där, som mina vänner än idag. Och det är där man har gjort allt möjligt liksom. Så jättebra uppväxt.
Vad sysslar dina föräldrar med?
Min mamma jobbar med flyg. Hon organiserar flyg och så för Ving. Och min pappa jobbar med IT.
Okej. Okay. Vilka liksom värderingar och sätt tror du att de har format dig med?
Att vara tacksam för det man har. Och alltid vara positiv. Även när det kan vara tuffa tider och att hålla huvudet högt. Speciellt när jag spelar fotboll och man vet att det kan både vara högt och lågt. Man kan ha tuffa tider och att jag alltid känt ett stöd liksom, från dem. Så de har väl lärt mig att vara tacksam, skulle jag säga.
Hur involverade har de varit runt sporten?
Min pappa började som min tränare när jag spelade i Hammarby. När jag började som 5-6 år ungefär. Så han har väl varit mer involverad än min mamma. Min mamma har alltid bara stöttat hemifrån. Men alltid har kommit och kollat när hon har kunnat och så. Men min pappa ska jag säga har varit mest involverad i min fotboll.
Vad heter han?
Anders. Anders. Anders.
Är du släkt med Albert Svanberg?
Jag har ingen aning. Jag har hört någonting om det någon gång tidigare, men jag
kommer ihåg när jag var liten och man liksom kollade på Sportspegeln på söndagarna. Mm-hmm. Då fick man ju liksom nöja sig med en halvtimme sport då.
Mm-hmm.
Men då hade de det här inslaget signerat Svanberg. Han hade ju typ krönikor i Sportspegeln på söndagarna.
Okay.
Så att, men inget känt släktskap.
Nej.
Nej, inte med Mattias Svanberg heller då.
Nej. Han vet jag dock om det, men ja, det är vi inte.
Ja. Undrar mig, vad gör Albert Svanberg idag? Den forskningen vi får göra. Ja, men fotbollsspelandet då, hur såg det ut när du var liten?
Ja, som jag sa tidigare att jag spelar mycket fotboll med kompisar i Hammarby Sjöstad på massa små planer där. Så, sen så naturligt att man spelar i Hammarby om man bor i Södermalm. Och jag började i Hammarbys breddlag när jag var 5-6. Ja, då fanns det ingen sån akademisatsning. Och där min pappa var tränare, så det var mycket, mycket fotbollssnack hemma och det kändes naturligt. Och ja, sen har det gått vidare genom Hammarby hela vägen liksom.
När var det du började märka ut dig då?
Det var hyfsat tidigt så. Men jag kände på den tiden att jag vet inte om jag var mycket bättre än folk, men jag kände att jag hade mycket passion. Att jag kunde vara väldigt ledsen när det gick dåligt och kunde vara väldigt glad när det gick bra. Så jag skulle känna att passionen stack ut mest då liksom. Att jag tyckte det var så himla roligt och jag hade aldrig problem med att motivera mig själv och gå och träna klockan 9. Alltså på kvällen om man ändå skulle upp dagen efter. Liksom. Det var inte ens en fråga för mig. Så passionen skulle jag säga stack ut mest. Och sen fotbollsmässigt börjar man blir... Man märker väl, man kanske gör lite mer extra mål än vad andra folk gör på matcherna den tiden och så. Men det, jag har inget bra minne av riktigt att man kände att man var bättre än andra liksom.
Men ja, mål, var du försvarare då?
Nej, då var jag offensiv spelare. Ja. Hörnor, frisparkar, allt möjligt. Ja. Så anfallare då liksom. Ja.
Hur kom du ner som mittback då?
Ja, det var väl när jag precis hade flyttat till akademin där. Det var då jag började skolas om till mittback när jag var 14-15 kanske. Mm. Och hade en tränare där som sa att mina kvaliteter skulle passa bra att bli mittback. Så började man väl spela. Kanske inte var jättepositivt i den tanken då. Mm. Man gillade ju mål och så vidare. Men... ja, då tyckte han väl att det var bättre att jag skulle spela där och trodde jag skulle kunna bli proffs på den positionen. Så ja, sen dess har det varit mitt back.
Mm, det kan han ha haft rätt i då. Men, men den här, du sa att du hade en väldig passion. Mm-hmm. Kunde bli väldigt ledsen, kunde bli väldigt glad. Mm-hmm. Var kom den ifrån? Och hur kunde den visa sig?
Jag tyckte att det var väldigt roligt liksom. Mm. Men jag tror att det grundade sig någonstans att min pappa spelade fotboll när jag var liten. Och jag följde med på hans bortamatcher och kollade nästan varje gång. Och jag tror att någonstans där väcktes att man såg de äldre, eller min pappa då, som jag ser upp till, liksom, visa mycket passion för fotbollen. Jag tror på någonstans att där att det växte fram lite där, om jag får tänka faktiskt.
Du får ursäkta mig nu då, men var spelade han då?
Han spelade i... när jag var jätteliten spelade han i Superettan i Spårvägen, ett lag från Stockholm. Sen spelade han bara i lite mindre lag och så, men för mig, jag såg upp till honom, spelade det ingen roll vart han spelade liksom. Det var bara kul för mig att vara där och se och lära liksom.
Men det smittade mycket av sig på
ja,
sätt.
Ja, precis.
Mm. Fina Spårvägen. Är det inte de som är... Alltså framgångsrik brottarklubba.
Jo, så kan det vara, absolut.
Jag tror det. Men vad var liksom din stora drivkraft där då?
Ja, men att alltså glädjen att spela fotboll, det var det som var min drivkraft. Alltså jag såg väl inte det som att det var liksom, jag hade aldrig sett det som en börda liksom. Mm. Som jag sa tidigare, att gå och träna jättetid på morgonen eller jättetid på kvällen, att jag alltid tyckte så himla roligt, och någonstans har väl det format den passionen som man har för fotboll.
Vad som spelare, så vilka har varit dina liksom mest tydliga karaktärsdrag?
Nej, men typ väldigt envis, vinnarskalle, hatar att förlora verkligen, och det sätter väl... folk kan tycka att man är lite gnällig. Mm. Jag kommer ihåg när jag var yngre att folk kunde tycka att man klagade lite mycket och så. Men det var inte för att man ville vara taskig på något sätt eller så. Det var bara för att man hatade att förlora. Så man ville pusha alla runt omkring sig och även en själv. Om jag ställer krav på dig så måste jag höja mig själv också. Det är ju logiskt. Så skulle jag säga.
Jag såg någon intervju. Jag tror att det var... om det var när du kom upp i A-laget i Bayern. Men då pratade du om liksom att du trivs med att ha press på dig. Du gillar att utmana dig själv på planen. Sätt mig i situationer som gör att man utvecklas både i match och träning. Mm-hmm. Sa du.
Ja.
Du gillade det där.
Jag gillar det. Jag gillar det svåra, för att om man hela tiden, jag skulle säga att jag inte alltid varit så. Det var när man blivit lite äldre, ska jag säga, att jag har blivit mer så. Senaste 2 åren att man om man tänker efter så utvecklas man inte om man alltid tar den bekväma vägen. Mm. Alltså det, gör man svåra saker som är jobbigt för en, det kanske till och med man misslyckas. Men då lär man sig av det. Det är simpelt att säga, men att man verkligen utför det liksom. Så jag vet inte riktigt, att det är väl mer att jag har öppnat upp mitt, alltså mitt sinne för det, typ så.
Vad tror du det liksom har, vad har det kommit ifrån då? Det har inte alltid varit så.
Det har inte alltid varit så. Jag har träffat en kille som hjälper mig med mentala aspekten.
Vem då?
Det är en kille som jobbar inom Hammarby. Där vill inte nämna hans namn så, men han jobbar inom Hammarby och hjälpt mig väldigt mycket. Typ om man en häst som har skygglappar. När den springer, så om man tar bort dem så ser man mycket mer. Om man försöker klara det på det sättet.
Så att det är som att den typen av verktyg,
ja,
har exakt. Du liksom fått med dig.
Precis.
Men hur har det kommit sig då att ni har kommit i kontakt till exempel? Blev det bara så, eller var det att det fanns ett extra behov sådär? Får den hjälp?
Jag skulle säga att alla är i behov av hjälp på ett eller annat sätt. Men det har varit naturligt där att vi hittade varandra, för att han tyckte jag hade mycket potential och tänkte att han kan hjälpa mig och alltså blomma ut liksom. Så från början kanske man var lite så, fan, jag klarar mig själv, typ så. Som alla tonåringar kan vara. Men typ att det är okej att, nu är det här i fotbollsaspekt, men att det är alltid okej att fråga om hjälp och liksom göra saker som man inte är bekväm med. Och det utvecklas man som person. Och det var naturligt att vi hittade varandra på det sättet. Eftersom man jobbade inom Hammarby. Så, ja.
Har det öppnat liksom fler dörrar vad gäller utveckling? För jag menar, tittar man på många fotbollsspelare idag, så tar man till allting. Liksom, sådana här återhämtningsbyxor för 50 000 spänn som spelare köper, eller i spad meditation, vad det kan vara liksom, alla möjliga aspekter. Har du öppnat fler sådana dörrar liksom i ditt synsätt på att bli bättre?
Ja, alltså, det ska jag absolut säga. Jag har inte köpt de här byxorna som du men jag förstår.
Det har man inte råd med. 20.
Nej, men liksom att man kan hitta en liten edge som kan göra en bättre. Om det är 1-2%, att om det hjälper dig, så är det till stor nytta. Alltså det finns så många duktiga fotbollsspelare, men om man gör det här lilla extra, vare sig om det är mentala biten, den fysiska biten, så försöker jag personligen alltid hitta de här små detaljerna som gör att man kan ta extra steg liksom. Så ja, absolut, det har det gjort.
Vilka fler, vad gör du mer? Som du tror jag, utöver det vanliga liksom.
Tränar mycket extra, gym. Jag har köpt sådana här strumpor, grip socks, som gör att man inte halkar runt i sina, alltså det är sådana små saker liksom som för mig hjälper mig liksom. Så inte så många saker, men ja.
Dina ungdomsår där då, som spelare, du är född 02. Ni hade väl ett jäkla bra 02-lag i Bayern, är det inte så?
Väldigt bra. Många spelare nu som spelar på elitnivå, även ute i Europa, så det var roliga tider faktiskt. Mycket, mycket bra spelare.
För det här, Michael Lado, Aymar Cher, Oliver Dovin 02.
Oliver Dovin, och jag är även min bästa vän utanför fotbollen också. Ja. Så jag och han håller ihop.
Okej.
Så han spelar i Hammarby nu. Spelar varje match. Så.
Men hur var de ungdomsåren då som spelare för dig?
Jätteroliga år. Som du sa, så har vi haft många jättebra spelare, så vi kom till träningen varje dag, och det var tufft. Det var bra träningar och vi hade, samtidigt hade vi väldigt roligt också tillsammans. Så den tiden känns nu idag som att det är väldigt snabbt. Om man tänker tillbaka på det, att det var... För vi, eftersom det var så kul så gick allting så fort. Vi vann Gotia där. Och sen efter det hade det bara känts som att allting har bara rullat på i högt tempo. Så jätteroliga år faktiskt.
Vad var det som gjorde ert lag så bra?
Bra tränare. Som lärde oss mycket. Och mycket duktiga spelare. Och vi hade en otrolig sammanhållning utanför också. Det blev verkligen som en familj liksom. Man längtade till att komma till träningarna varje dag och kolla hur alla mådde och så vidare. Så det var sammanhållningen utanför, tror jag, var nyckeln.
Ja, för du fortsatte lira där även om du flyttade till Tyresö och ja, så där också.
Precis.
Det var ingen snack.
Liksom. Det var ingen snack. Det var bara att sätta sig på bussen och åka dit liksom.
Mm.
Så det var inte ens på frågan.
Mm. Man springer ju liksom alltid på hinder ibland mm. längs vägen.
Mm.
För vissa gånger så gör det att allting tar stopp.
Mm.
Men ibland så är det ju också grejer som bara gör en starkare.
Precis.
Har du mött något sånt längs din väg sådär? Eller har det alltid gått spikrakt?
Det har inte alltid gått spikrakt. För jag kommer ihåg att alla de här du nämnde fick gå upp till U17 ett år tidigare än mig.
Mm.
Och då tyckte man väl att det var jäkligt jobbigt liksom. Tänkte väl varför får inte jag följa med? Vi har spelat tillsammans och de har bidragit, jag har bidragit. Men tränaren där som satte kvar mig i U16 det året har en av de som har utvecklat mig mest någonsin som fotbollstränare. Så då tänkte man väl att man var lite lack typ så.
Mm.
Men nu idag så förstår man väl varför det blev så. Och det är jag tacksam för. Och det har jag har lärt mig att man inte ska ha bråttom. Typ din tid kommer komma och du kommer vara där och så vidare. Så det har lärt mig mycket.
Mm. Det där är ju någonting intressant. Alltså om man applicerar det lite på GIF Sundsvall idag.
Mm-hmm.
Du har ju väldigt många liksom, här har man ju nu verkligen satsat på akademin.
Mm-hmm.
Även om man har helt andra resurser än i Stockholm så har man verkligen genomfört en satsning. Många från akademin är ju med i A-laget nu.
Mm-hmm.
Men det är också många av de här unga som inte får plats i A-laget och så märker man att nu börjar man sticka till andra klubbar. Du har någon som har stuckit till AIK, till Häcken, till Djurgården. Mm-hmm. Och det har varit intresse för flera.
Ja.
Det är liksom, men just det där med att ha bråttom som du är inne på, det tycker jag är någonting intressant. Hur lätt är det att känna det där att man har bråttom just?
Men alltså det är väl att ens lagkamrater på väg framåt och du känner väl att du vill med liksom. Det är så lätt när man är ung att man tänker att om man inte har stått, till exempel jag hade inte stött på någon riktig motgång så. Det är väl ingen motgång liksom, men det var tufft då, kommer jag ihåg att jag tyckte. Och då, vad ska jag säga liksom, det var tufft, men att ha bråttom i den åldern är, jag har inte riktigt något bra svar på det så, men man ser väl sina lagkamrater som är på väg framåt och du vill med liksom.
Mm.
Och det gör väl att man tänker att varför ska inte jag? Man ser inte ur det större perspektivet att det kanske är bättre för mig att ta ett mellansteg mellan år där och sen komma tillbaks igen och kanske gå om de andra som gick före dig då. Det är lätt att säga efterhand, men man väl är där, som du ställde frågan. Så det är väldigt tufft, men man får verkligen, det är bra att ha folk som kan säga till dig att runt omkring dig som hjälper dig. Det ska vi se.
Hur lyckades du hitta balans där då? För det är ju en sån här som lätt, det kan ju lätt bli, tar du med det dåliga humöret in i träningen, då kommer du inte träna bra sen, då kommer du inte tillbaka heller. Mm. Men du verkar ju ha kunnat kanalisera det, för sen gick det ju fort uppåt.
Mm.
Hur gjorde du det?
Mamma och pappa hjälpte mig. De lät mig också det här med bra lät mig, de lät mig också vara lite besviken. Och genom att vara lite besviken så bygger man typ en liten låga inom sig att man, jag ska visa dem. Jag ska visa att ja, jag ska också vara där. Och det är också jag tacksam för mina föräldrar, att de inte typ att de skulle gå och klaga till tränarna, varför får inte han vara där? De sa, det här är så här är det och du får acceptera det och du får vara besviken, men du ska visa dem liksom. Det min pappa sa till mig liksom.
Mm.
Så det var så jag hade det.
Viktigt föräldrastöd, mm-hmm, på det sättet.
Ja.
Mm. Men ja, så hur blev det så att du växte med den här uppgiften då istället? För du kom ju tillbaka. Vad hände med dig?
Växte både som person och, alltså, man är tonåring, man växer också i kroppen.
Mm.
Det går fort och året efter det så blev jag kapten i U17-laget och efter det så bara, ja, rullade det på liksom.
Mm.
Så bra mellansteg liksom. Mm. Nu efter.
För det var någonstans där då som Bayern gav dig ett kontrakt också.
Precis, det var under det året exakt. Ja. Jag fick mitt första lärlingskontrakt med Hammarby. Ja. Och det var väl deras kvitto att säga att ja, vi tror på dig och vi kan hjälpa dig, men du måste också arbeta väldigt hårt för att ta dig vidare till nästa steg. Så det var jättekul.
Mm. Hur gick det liksom till när du fick det där?
Jag kommer ihåg att vi, säsongen började väl där i april någon gång. Började spela bra, det gick riktigt bra. Och då runt sommaren blev jag uttagen till landslaget. Vi var faktiskt här i Sundsvall och spelade då.
Mm.
Och efter det så kanske lite agenter som började höra av sig, som man inte hade varit med om tidigare. Och jag tänkte Hammarby, de tänkte väl att ja, det är en belöning till honom liksom.
Ja.
Så det är ganska snabbt liksom.
Ja.
Och för mig var det inte att Hammarby är min moderklubb, man har gått på matcherna som liten, så det var väl bara, det är ganska fort liksom.
Mm. Vad funkar det så där? Alltså, agenter börjar höra av sig när man kommer till landslaget. Mm. Blir det lite press då på klubben?
Ja, det tror jag. Alltså, jag vet inte riktigt hur. Jag försöker hålla mig så mycket borta från det där liksom, men det blir det säkert. Jag har inte så bra koll.
Nej. Men när du i de här juniorlandslagen, kommer det mycket, alltså, i takt med att man hamnar där, får du mycket skumma erbjudanden också?
Hur tänker du?
Alltså, typ agenter som hör av sig på Instagram och skriver.
Ja, det har hänt. Absolut. Ja. Det har hänt.
Vad är det skummaste du har fått?
Det var inte skumt så liksom, men man tänker väl att bara folk vill arrangera ett möte med en bara sådär från ingenstans. Och man är ju liten då, man vet inte, så jag bara berättade, skickade min pappas nummer och så om de ville, verkligen ville träffas, så fick de ta det med min pappa. Inget konstigt så liksom, men man tänker väl liksom, vad vill de här människorna med mig liksom?
Mm.
Mer så.
Mm. Men okej, okay. Så att det var ingen brutalt skum?
Nej.
ja, och klubben skrev avtal med dig då, samtidigt som Aymar Cher och Michael Lado. Det är också skickliga killar liksom. Med tanke på hur bra det gick, för dem så känns det som det gick väldigt fort här och ut i Europa liksom.
Mm-hmm.
Känner man, är lätt att hamna i det där att man jämför sig med dem då också? Du hamnar lite i samma sits som dem. Ni hamnar i samma paket på något sätt i många ögon. Aha. Kanske inte i dina egna, men
det är en bra fråga faktiskt. Det är väldigt lätt att, som du sa, vi skrev kontaktet alla tre samtidigt. För vi var de framstående där då i det laget. Och så gick det väldigt fort för dem utomlands. Men istället för att jag jämför mig med dem så var jag istället väldigt glad för deras skull.
Mm.
För det är också goda vänner som verkligen förtjänar det. Och jag hade inget... Då hade jag kanske kunnat luta mig lite tillbaka på den erfarenheten tidigare. Att man inte tar samma steg och så. Så jag var mer glad liksom. Och tänkte att jag skulle ha några hard feelings liksom, att jag inte är där då liksom. Så det var inget mer med det.
Mm. Ja, och du du hamnade ju i Frej i den vevan då ni skrev kontrakt.
Ja.
Och gjorde 3 år i ettan.
Mm-hmm.
Vad betyder de där åren?
Väldigt mycket.
Mm.
För jag spelade det där U17-året som jag berättade tidigare. Och så direkt hoppade jag till Frej, division 1. Och det var ett jäkla steg.
Det är rätt stort. Ja.
Det är ett stort steg. Att spela mot lika gamla, till och med möta folk som är 30-35. Och
för det var mycket speltid direkt, va?
Direkt. Ja. Första året, jag vet inte om hur många starter, men jag gjorde 25 plus starter det året. Högt och lågt. Jag tog väl med mig, ta med mig allt, lägger det i min ryggsäck och försöker använda det även än idag. Så ja, jättemycket bra erfarenheter.
Hur är liksom kravställningen på spelarna i Frej och HTFF? Jag menar, det är ju, ja, många är ju i din sits liksom. Man är 17, 18, 19, 20. Det är framtiden som är det viktiga. Men samtidigt så det är ju inte i regel inte lika jämna insatser från så unga killar. Hur funkar det där med kravställningen på er?
Det är hög kravställning. Speciellt det här året, eftersom jag har tillhört A-laget det här året i Bayern, så har det varit ännu högre krav på mig när jag kommer ner om.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
2 matcherna jag gjorde. Och om man har varit en spelare som tränar med Bayerns A-lag och kommer ner och spelar, då förväntas det automatiskt mer av en. Och istället för att bli rädd för det ansvaret, att man njuter lite av det också. Det är så jag försökte se på det i alla fall. Att man ja, jag har mycket press på mig, men det finns en anledning varför de har press på mig. Och att man ser det ur det perspektivet istället. Så och kravställningen är väl inte så att man ska vinna varje match. Det är väl att man, utvecklingen är väl det viktigaste. Men självklart så finns det kravställning på att man ska vinna majoriteten av matchen. För man ska hålla sig kvar i serien i alla fall. Så det är väl det.
Vi, här i Sundsvall så har ju det här är ju verkligen ett glapp i lokalfotbollen. Du har Giffarna i Superettan. Sen har du ju inget lag förrän i Division 3. Det är liksom, det är historiskt glappt just nu. Så här har det inte varit.
Nej.
Men det innebär ju också att man missar ju någonting där. Förra året hade man ju en samarbetsklubb i Division 2. Nu var det ju ingen GIF-spelare som hamnade där, som man lånade ut dit. För man tyckte det var för låg nivå. Men liksom, vad det gäller det där, alltså spelarna som kommer upp nu, som är dina kollegor, de har ju inte fått spela seniornivå här i Sundsvall. Vad tycker du, vad är man missar när man inte kommer upp och spelar seniorfotboll under de åren där du har fått växa till dig?
Man missar att hur fotbollen egentligen är, om man säger så. Och spelar man i Giffarna, som är, det är en stor klubb i Sverige, duktig akademi, man möter lag och man kanske vinner med 5-0 och man kanske tror att man är lite bättre än vad man egentligen är. Så var det för min del också när man spelade Hammarby och kunde vinna 8-0 matcherna. Och så helt plötsligt möter man några som inte liksom, de bryr sig inte vilket namn du har på tröjan liksom. Och de bara kör. Och det är det att man liksom, det är seniorfotboll, det är så mycket, det är mycket mer fysiskt. Det går snabbt. Du möter folk som har mer erfarenhet av dig och på det sättet får du vara mer fokuserad och du lär dig liksom hur det på riktigt är. Så man missar mycket, skulle jag säga.
Mm. Det är intressant ändå. Alltså, just det att ja, men du kommer ju hit här och har gjort tre seniorer, men du är bara 20.
Mm.
De, många av dem du spelar med har inte fått göra de seniorer. Man får göra dem i träning.
Ja, exakt.
Men inte i matchmiljöer.
Mm.
Hur viktigt är det med matchmiljön just?
Matchmiljö är bland det viktigaste du kan ha som ung spelare speciellt.
Mm.
Om du är lite äldre så har du har erfarenhet och du vet liksom vad din kropp behöver och så vidare. Till exempel matchfysen som du får av match. Man kan inte återskapa det i träning. Det går inte. Går man runt och bara tränar varje vecka utan att få spela match på helgen, då handlar man så mycket mer efter än vad man egentligen tror. Och jag vet det eftersom jag har varit i Hammarby ett halvår nu och inte spelat match kontinuerligt på helgerna.
Mm.
Och så kommer man hit och så känner man att fan, det är sista 20 kan vara jäkligt tuffa liksom.
Mm.
För att man inte är van.
Mm.
Sen så vänjer sig kroppen så fort som möjligt, men matchmiljö är jätteviktigt.
Mm. Du kallades ju upp till Bayern mer permanent i vintras nu?
Eller? Ja, i vintras.
Ja.
Inför den här säsongen så visste jag att jag skulle vara med Bayern. Så.
Vad sa de till dig då?
De sa att de tror väldigt mycket på mig. Att det är upp till mig att bevisa om jag ska få vara med och spela och inte. Och det gick väl väldigt bra där. Nu var jag i träningslägret och kände att jag var på gång. Fick starta i cupen. Sen åkte på en skada.
Vad var det för skada?
Fick en liten bristning i min framsida. Så det blev ett litet hack där. Och som jag sa tidigare, om man inte tränar kontinuerligt fotboll och så hamnar man lite efter. Och så gick det lite tungt resultatmässigt för oss i Hammarby. Och då kände Valmö väl alltså, att det blir lite svårare att spela då också.
Mm.
Så... Men de sa väl att de tror på mig mycket liksom, men att du kan inte garantera speltid någonstans liksom, men det är fantastiska spelare som är framför mig och jag försökte bara se och lära liksom. Det var min inställning var liksom.
Mm. Hur sur var den där skadan när den kom då och du ändå fått lite chans in i cupen?
Ja, nej det var riktigt surt alltså.
Ja.
Det var en liten motgång, men jag är som person så en, två dagar och sen så tänker jag ska göra allt jag kan för att optimera mig själv att komma tillbaks.
Mm.
Så det är så jag ser på det. Och så lägger jag lite små utmaningar för mig själv. Liksom.
Mm. Men sen då, tiden som har varit sen dess då, fram till GIFarna, hur har det varit för
dig? Speciellt. För man tillhör ett lag. Ett allsvenskt topplag. Stor klubb. Nu i och för sig är jag resultatmässigt har inte varit topplag den här säsongen, men det är en stor klubb, jättestor klubb, Hammarby, fantastisk klubb. Och så man tränar och lagkamraterna tycker att man gör det bra. Man får höra mycket bra och så kommer det till matchen så får man sitta mot bänken hela matchen liksom. Så det är lite tufft mentalt. Så det har varit en speciell tid, men jag har lärt mig mycket av det också.
Mm. Vad har du lärt dig av den här tiden?
Men typ att ta ett mellansteg nu till GIFarna. Att man såg det som ett bra alternativ liksom. Lärde mig att även fast man inte kanske spelar match varje helg, att man fortfarande är dedikerad, noggrann med allting som jag kommer ta med mig framöver också.
Så
dedikering.
Mm. Vilka av lagkamraterna där har varit mest inspirerande att få hänga med dagligen?
Ja, alltså, jag har fått den här frågan mycket om spelarna där, men för mig är Mats Wenger ett perfekt exempel för mig.
Mm.
Som är i samma position, som är mot slutet av sin karriär, men tycker är en fantastisk fotbollsspelare och jättebra person och människa att lära sig av. Så, ja,
han. På vilket sätt är han så fantastisk?
Fotbollsmässigt då. Lugnet han sprider runt omkring sig och hans passningsfot och hur han läser spelet. Mm. Det är inspirerande att se av och jag har lärt mig mycket av det. Så.
Mm. Men ändå så är det, säsongen gick dit att det började bli ja, men ohållbart, eller liksom du måste lira nu. Hur växte det fram?
Jag hade jättebra snack med Jesper och Micke, som var, Jesper är inte sportchef längre, men han var det då.
Jesper Jansson
och Micke Ellenberg, som är nu sportchef. Hade bra snack, de sa vi tror på det jättemycket och det har blivit inte tillräckligt mycket speltid för din utveckling, och vi tillsammans kom överens om att det här var bästa lösningen, så det var jättesmidigt faktiskt.
Ja, var, och snacken med just Giffarna och att Giffarna växte fram, hur kom det sig? Fanns det fler alternativ i bilden då?
Det fanns lite fler alternativ, men mest konkret var ju Giffarna liksom, som var mest på. Jag pratade mycket med Tommy, Tommy och Dogge, som trodde att jag skulle kunna göra nytta här och ha en stor roll och hjälpa laget på plan, och vet, kände mig verkligen välkommen av Tommy och Dogge, så fick jättebra bild väldigt snabbt liksom. Så det gick ganska snabbt när jag väl hade bestämt mig.
Ja, Dogge har ju sett dig mycket i ettan då förmodligen.
Precis.
Är du en Dogge-värvning tror du?
Ja, det tror jag. Han, jag har ju mött honom mycket som hans lag, och har alltid tyckt att det var väldigt jobbigt att möta dem. Så, och det är inspirerande med en ung tränare som man känner igen sig lite, ung spelare och ung tränare, och man vill på väg framåt, och ja, som jag sa tidigare, det är väldigt jobbigt att möta lagen, och det känns inspirerande att jobba under honom liksom. Så.
Alltså det där då, Giffarna nu i år, det har inte riktigt gått som förväntat så. Men det är många av er som har kommit, och som har kommit med en Division 1-bakgrund, har ju pratat om just att Dogge är ganska fantastisk och hans lag är svåra att möta. Och så här. På vilket sätt har de varit så jobbiga att möta? För det är det han inte riktigt har lyckats forma till här ändå. Men som kanske är slutmålbilden.
Possession-baserat lag. Alla fotbollslag vill hålla i bollen och styra matcherna, och att man inte anpassar sig efter motståndarna. De ska anpassa sig efter en. Och det är väl det jag alltid har känt, att när man har mött hans lag, att det har varit väldigt, man har behövt anpassa sig lite. Och redan där tycker man att man har lite mentalt övertag på matcherna. Och vi kanske inte riktigt har kommit till det nu, men jag känner att sen jag kom hit för ungefär en månad sedan, så har vi tagit steg. Vi jobbar på liksom. Så bara positivt.
Vad han som tränare då, vad tänker du om honom?
Ung tränare. Det är väl hans första riktiga stora jobb liksom. Och han, bara positiva saker har jag att säga. Inspirerad, lägger mycket tid och pratar detaljer, och det är personligen sånt som jag gillar. Så det kändes bra från första snacket liksom redan. Så ung, hungrig tränare.
Vi efterlyste ju lite lyssnarfrågor inför det här. En bra från Linnea N. Hon skriver att vad tänker du att den här tiden ska ge dig? Och vad tänker du själv att du ska ge oss, skriver hon, men Giffarna?
Att jag ska hjälpa Giffarna och vinna matcher. Bidra till försvarsspelet. Så vara en ledare. Och personligen att det är, redan den här månaden har jag lärt mig jättemycket. Att för första gången jag bor själv. Ta hand om mig själv. Ta ansvar. Fotbollsmässigt så är det bra nivå på matcherna. Roliga, stora bortamatcher. Fantastiskt att spela på den här arenan. Så otroligt bra erfarenhet.
En fråga så som också återkommer, det är ju såklart framtiden liksom. Vad ska du göra när den här låneperioden är slut? Kan man drömma om att ha det kvar, eller är det tillbaka till Bayern som gäller?
Jag är verkligen en sån person som inte tänker långt framöver. Det kanske låter klyschigt att säga så. Så säger alla, men...
Carpe diem.
Ja, precis. Alla som känner mig vet att det verkligen är så. Jag försöker inte tänka på vad som händer nästa säsong. Jag tänker just nu på att jag ska ta det lugnt och återhämta mig inför träningen imorgon. Och göra det så bra som jag kan. Så framtiden är... Jag har kontakt med Hammarby ett år till. Det är väl det enda jag kan säga.
Mm. Har du fått någon feedback från dem då på första tiden här?
Pratat lite med Marty. Han... Mm. Fråga mig hur jag trivs och så, prata lite med Micke och bara positiv feedback har jag fått. Så bara fortsätt vara dedikerad och jobba hårt liksom. Fortsätt som det har varit.
Marty Cifuentes som tränare, Pontus Engblom har ju haft honom redan under tiden i Norge, pratar ju otroligt varmt om honom. Alltså att det här är the next shit, så när han var på väg till Sverige. Redan, för då tror jag han ryktades till Malmö.
Okej.
Men skitsamma, han som tränare, vad är grejen med honom? Varför är han så hypad?
Väldigt hårt jobbande. På Årsta träningsanläggningen så kan man komma dit på morgonen, sen blir han de första. Och han går därifrån sist varje dag. Det är väldigt, det kan jag...
Tror han sover där ibland?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att han åker hem till sin familj och så. Men jobbar väldigt hårt, väldigt tydlig med sin spelidé. Och han och Dogge har väl många likheter liksom. När det kommer till hur de vill spela. Alltså offensivt, framåtlutad, hög press. Att vinna tillbaka bollen tidigt. Och hypen kommer väl ifrån att det är väl attraktivt att titta på utåt.
Tror jag, hittar du likheter mellan honom och Dogge?
Ja, absolut. Väldigt mycket. Som jag sa, sättet att spela är väldigt likt. Sen kanske spelarmaterialet inte är samma. Det är väl logiskt i Hammarby och Hammarby som är storklubb i Skandinavien. Lite annan budget, precis. Så är det ju. Men att vi här försöker göra det bästa som vi kan liksom. Och det tycker jag Dogge gör verkligen.
Vad är liksom första intrycken här då i Sundsvall? Vad har det varit?
Jättebra intryck har jag fått. Lagkamraterna har varit väldigt bra, tagit hand om mig jättebra. Och Paja också som jag är nära med nu, så han har väl hjälpt mig runt. Fotbollsmässigt har det kunnat gå bättre lagmässigt, men jag känner att personligen lär jag mig väldigt mycket för varje match som går. Jag gillar att analysera mina matcher själv, så kolla tillbaka på dem och göra saker, mycket saker, mycket bättre. Men att jag känner att det kommer bli bra.
För du var inne lite på det, att det som händer så här, när man inte får det här kontinuerligt, att ja, men sista 20 kanske man mattas av eller sån här. Hur mycket har du känt av det under första tiden här då?
Det har blivit bättre för varje match som gått. Förutom Östersund när jag var sjuk. Men det blir bättre för varje match som går. Och att det här kontinuerliga, man ska inte ta det för givet liksom. Att man orkar göra bra, upprepade bra aktioner i 90 minuter liksom. Kanske man inte riktigt är där när man inte har spelat kontinuerligt. Och match för match blir det bättre, så ja.
Det kommer mer och mer. Ja. Det har ju varit någonting tufft, just det här med försvarsspelet. Och det gäller ju förstås inte bara backlinjen, utan det är ett helt lag som ska synka där ute. Det börjar med pressen längst framifrån, men vad är liksom din bild av det? Varför har det varit så svårt defensivt för GIF Sundsvall?
Det är en bra fråga, för jag personligen tycker att vi har försvarat oss ganska bra sen jag kom hit. Och jag säger inte det bara för att det är på grund av mig. Det är hela laget som du säger också. Men vet att vi kan... Sen möter man motståndare som också gör bra saker. Det får man aldrig glömma. Sen så självklart att man ska göra mycket saker bra själv, men jag har inte riktigt ett bra svar, förutom att jag tycker att Vi har gjort det ganska bra. Sen när vi kanske lite individuella misstag. Jag kan ha gjort saker bättre kring vissa mål och så. Men ja, jag, det är så jag tycker.
Ja, men om man tar typ Gais-matchen där då, där det blir 3-3 till slut. Vad är bilden där?
Vi vet att det är en tuff bortamatch på gräs. Det är ingen ursäkt att det är på gräs eller konstgräs. Det spelar egentligen ingen roll, men de är ju vana med det. Liksom. Mm. Vi tränar på konstgräs varje dag. Men det är topplag. De springer mycket. De rullar bollen bra. Vi får springa mycket. Mm. Och jaga mycket boll. Och vi gör en jättebra arbetsinsats på den aspekten. Liksom, att vi springer för varandra. Vi krigar. Men att mot slutet av matchen så får de tryck och det blir, vi försvarar många situationer otroligt bra och sen så känns som att vi blir väldigt straffade för de här jättesmå sakerna som kanske inte de blir, och det är för att vi kanske har lite motgång just nu, men att jag tycker att vi jobbar oss successivt bort de här små sakerna, att vi får med oss den här studsen liksom. Det är så jag känner.
Dogge pratade nu om, nu i samband här med att ni fick den här extra träningen i backarna. Vet inte om det var en markering utåt. Man vill visa, vi tränar försvar, vi ska sätta det här. Liksom. Men han var inne på just det, att han tycker att det är en kultur som växer av att man firar blockade skott. Mm-hmm. Man gör det. Men, vad är din tanke där? Funkar du så?
Jag håller med, absolut. Ja. Jag pratade med Dogge om och han sitter alla som att vi säger jag hade en situation mot Gais när jag blockade ett skott. Jag kanske inte hade blivit mål, men Oscar får inte den, behöver inte rädda den i alla fall. Så, och att man ska se det som att vi gör ett mål liksom. Och att man bygger energi på det sättet att fan, de kör verkligen.
Mm.
Och att kanske det kan skrämma motståndaren lite hur dedikerade man kan vara liksom. Och man kan, de här små mentala sakerna liksom, som Dogge jobbar på, vilket jag tycker är helt rätt.
Du har ju kaptens bakgrund och är liksom lite ledarbakgrund i laget på det sättet. Har du någonting, någon speciell strategi liksom för att sprida energi omkring det?
Jag är ung spelare och jag försöker. Jag är kanske inte den som pratar mest på plan, men att kanske att när bollen åker ut att man kan samla alla, ta ansvar på det sättet att man kan snacka ihop sig. Jag skulle säga jag är inte jättebeprövad kapten så, som Engan och de här som jag lär mig av dem hela tiden, små saker, men jag försöker väl bara bidra med det som Dogge har sagt till mig att jag kan hjälpa till med, och det kan vara att man är tydlig, inte hänger med huvudet, att man liksom bröstet utåt hela tiden och man visar pondus på det sättet. Det kanske bygger självförtroende för de lagkamraterna också.
Vi har Jorge frågar också, han hade en rad lyssnarfrågor, många har vi varit inne på, men han frågar vad kan du och gruppen som helhet göra bättre för att börja få in lite treer på kontot?
Ja, det är svårt att säga bara så, men som jag sa tidigare, jag tycker vi är på god väg liksom. Nu har vi varit två matcher i rad när vi egentligen ska ha 6 poäng, tycker jag. Släpper i mål sent. Men alltså vi gör det vi kommer överens om, vi krigar på träningarna, vi kämpar, alltså det successivt kommer det vända. Det är jag helt övertygad om. Så som grupp att fortsätta som vi gör just nu, tycker jag. Så att vi har inte fått resultaten vi vill, så det är väl fel att säga att vi ska fortsätta just så. Men jag menar, träningsmiljön och så, den är bra. Så det är väl det jag tycker.
Du har ju ändå liksom Hammarby att jämföra med. Vad är skillnaden på träningarna här, träningarna där?
Kanske individuell kvalitet. Det är ju det finns landslagsspelare där för olika länder, så den är hög. Men träningarna i sig, alltså, jag tycker det är väldigt bra träningar här. Så, och miljön är inte så olik på det sättet att alla vill vinna. alla krigar. Det är inget fel om det blir en fight på träningen ibland. Det betyder bara att man begär mycket av varandra liksom. Det är dit jag tycker vi håller på att pusha det nu för tiden. De senaste veckorna. Så att alla försöker, alla ger sitt max hela tiden. Då kommer det vända.
Mm. Så. Det är ju någonting som jag har förstått. Nu kommer jag från en ledighet där jag knappt har sett någon träning. Men att tempot har skruvats upp väldigt mycket. Känner du det?
Det gör jag. Jag kommer från en miljö där det är ganska högt tempo vardagligen. Men jag känner också att sen min första träning och nu känner jag att det är ännu högre tempo. Och alla pushar varandra, berömmer varandra. Och så jag håller med dig.
Vad är det som har hänt då?
Alltså, jag känner att hela gruppen är på väg, är liksom vill åt samma håll. Och det är väl det som... Det är det som jag känner, att det är så det är. Alla vill åt samma håll och alla vill allas bästa. Så.
Du har ju spelat med liksom flera olika partners bredvid. Du har Stenshagen, du har Blomqvist, du har Lundgren. Hur påverkar det där?
Alla är duktiga spelare. Och det är väl, man vill ju bygga kontinuitet. Det, så är det med allt man gör. Men jag försöker bara göra det jag är bra på och bidra med. Och sen om jag spelar, det kanske inte är jag som inte spelar hela tiden. Det kanske är någon annan som spelar. Så, och jag har känt att varje gång någon har blivit satt åt sidan, att den alltid har försökt pusha och hjälpa till. Och det är en sån miljö man vill ha. Kanske jag sitter på sidan någon dag och då kommer jag pusha på de andra också. Så... Det är väl inget märkvärdigt så. Det är väl bara, alla är duktiga spelare och jag har mycket att lära av dem alla. Liksom. Så det är väl inget märkvärdigt.
Är det någon spelare som har överraskat dig på något sätt?
Erik Andersson tycker jag är väldigt duktig spelare. Riktigt bra spelare. Jag hade väl inte så bra koll på honom innan. Men märkte ganska snabbt redan på första träningen att han tycker det är en väldigt bra spelare. Tycker han är riktigt bra faktiskt.
Vad är det han har tycker du som ser honom?
Sån fin touch. Jättefina passningar. Elegant fotbollsspelare liksom. Sån speltyp som jag uppskattar. Så det är väl han.
Han tränade extremt hårt i vintras har han berättat om tidigare. Hur... Du som är här sida vid sida med honom, hur är hans fysiska status?
Den är bra. Ja. Den är bra. Han hatar inte att gå runt utan tröja om man säger så i omklädningsrummet. Men han är mycket i gymmet och kör så det är inspirerande.
Ja, han har blivit en jäkla köttbite. Du då, som du tränar ju mycket extra. Ofta har man ju någon sån här grej man tar till som liksom känner en extra boostad. När jag själv höll på betydligt lägre nivå så var det liksom, ja men jag hade något speciellt löpprogram som jag ville göra. När jag hade gjort det då kände jag att ja men nu har jag speed i benen liksom. Det kanske inte var sant i slutändan men Nej. Det kändes bra. Har du någonting sånt där?
Jag har väl inte någonting speciellt så. Jag gör mycket alltså skadeförebyggande. För jag personligen känner att man bygger självförtroendet i veckan inför matchen genom att man förbereder sig bra. Det vill säga att man gör sina gymskövningar och core-övningar genom veckan. Och det är så jag känner att jag bygger självförtroendet i matchen. För när jag vet att jag har förberett mig bra, då så får jag självförtroende. Så jag har väl inget speciellt så. Vi körde med Vegard som vi alltid gör varje vecka. Och sen utöver det så gör jag bara små saker. Men... Så inget märkvärdigt så.
Så att det är... Det där kan ju bli de här små sakerna också. Och just att förbereda sig på bästa sätt. Det kan ju bli nästan som ett liksom, tvångsmässigt beteende. Vissa har ju väldigt mycket ritualer. Blir du sån också?
Inte ritualer. Nej. Det skulle jag inte säga. Men... Alltså, jag tror fotbollsspelare generellt. De är väldigt... Det är väldigt rutinmässigt. Som du sa, jag brukar äta havregrynsgröt nästan varje dag.
vi två.
Ja, precis. Så jag, inte ritualer så, men jag gör det för att jag behöver det, typ, mer så.
Ja, men träningen i Giffarna så. Du var inne lite på det. Men jag är bara nyfiken. Tränar man lika hårt här som i Hammarby?
Vi har ju inte organiserade gympass här. Mm. Förutom en gång i veckan då. Mm. Men det är på plan. Mm. Så rent styrkemässigt tränar man hårdare i Hammarby. Men alltså konditionsmässigt och så det är samma.
Mm.
Och sen så periodiseringen med belastning och sånt, så tycker jag de är väldigt bra här. Och om någon känner att den vill köra extra, så kan man alltid säga till. Mm. Om jag vill köra extra passningar kan jag, Dogge är alltid väldigt positiv till att köra med mig ifall jag vill det. Så det är mycket eget ansvar så de bygger upp det, och det tycker jag är bra.
Mm.
Så styrkemässigt kanske det är lite tuffare där, för det är organiserade gympass där borta. Men nej, samma.
Ja, och det är en sån där resursfråga där nu.
Precis.
Då har man kört med på vegad grejen. Exakt. Det är ju en lite annorlunda inriktning, förstod jag.
Mm-hmm.
För dig också. Vad tycker du om det? Vi kan ju säga då, för den oemidiga, men vegad, det är mycket träning med kroppen. Lite annorlunda, ja, övning.
Precis, mycket.
Han har ju nästan blivit lite kvällstidningskändis nu.
Okay.
Efter att det blev känt inför uppehållet här. Att spelarna har instruerats att borsta tänderna på ett ben.
Okay.
Nej, men han... ja, det är ju ett lite speciellt upplägg.
Mm. Det är speciellt. Det sa han till mig redan första gången jag körde. Det är speciella övningar. Men det är det jag tror på. Och det, jag respekterar det och tycker det är bra att han kör fullt ut på sin på det han tror på. Och det är mycket hopp för knäna och core och sånt. Så det är mycket bra övningar liksom.
Mm.
Och kanske i början att man fick lite träningsverk för man inte är van, men att det blir bättre hela tiden.
Mm.
Så det är bra upplägg.
Magisk person, va, Peger?
Riktigt, riktigt härlig faktiskt. Alltid positiv och glad, så det sprider bra vibbar.
Ja, han är väldigt norsk på det sättet. ja, vi har passerat timmen. Hur tycker du det har varit?
Jättekul. Ja. Första gången jag är i podd, så ja. det var jätteroligt att få prata lite.
Vad har vi missat? Liksom?
Oj. Jag kommer inte på någonting som jag missat.
Det finns säkert massor vi kan pressa dig på, men vi nöjer oss där för nu då.
Ja.
Men stort tack, det var grymt att ha det här.
Tack själv, det var jättekul att få vara här.
Tack.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!